Röster.
Måndagspodd!
Dina röster i vardagen.
Ja, det är bra. Då kan vi börja prata. Mm. Och då var det ju så här att vi tänkte, var det för 2 veckor sedan? Nej, jo det var väl för 2 veckor sedan. Det var tisdag då. Vi hade tänkt vi skulle ha ett specialinslag angående Pride då. För att Soran fick som uppdrag av mig att vi skulle spela ett inslag på tisdag. Men det blev aldrig av. Så nu har han, nu ska vi, vad heter det, ta med det som han hade spelat in då. Sen så anledningen till att vi inte haft något på de här senaste torsdagarna är på grund av att vi har haft helgdagar. Förra torsdagen så var det Sveriges nationaldag. Och så förra veckan innan, vad var det då? Det kommer inte jag ihåg riktigt, men det var stängt här då. Nej, det var det inte.
Nej, det var inte Kristi himmelfärd.
Jo, det var det.
Var det okej? Okay.
Ja, det är jag som är Mikael Hansson då. Så.
Och jag heter Karin.
Kiki.
Och jag tänker att jag är med er därför att jag imorgon bitti ska åka på kulturläger. Just nu mår jag bra. Hur jag mår imorgon vet jag inte. Jag känner både att det ska bli spännande och lite sådär att det pirrar i magen. Både inför att det är väldigt många som jag inte känner. Och sen för till exempel drama en hel dag kan man ju bli nervös för. Och jag ser nu utanför det så undrar jag om jag kommer att våga bada i sjön.
Kallt.
Det är kallt. Ja, då kommer jag kanske inte att våga. Nej.
Du ska också med, Kiki.
Ja, det är lite skumma vimma för mig. Jag har mått jättedåligt i 3 veckor nu. Så att jag tänkte på det. Jag kanske ska avboka alltihopa och inte följa med mig, för att jag har ju lite problem med det, ja. Men som var det där med afrikanskt, så att jag tänkte att jag måste ju liksom hoppa på det. Ja.
Och du, Mikael, du befinner dig i valet och kvalet här.
Jag har ju sagt nej då. Och jag säger så här, vill, men det känns inte som att det går. För att jag tycker att det kändes som att det var 3 nätter och långt borta, och det vet jag inte om jag klarar av riktigt. Men det var ju det här med om att nu tjatar du på mig, Per, eller du har gjort det.
Du slut.
Nej, men du skulle ha presenterat dig också lite grann eftersom du är med i podden här nu och du pratar och så. Men du vill inte prata så mycket, det är vi som pratar då. Och då, jo, det är ju så här att jag har väl tagit det här, jag har ju egentligen tagit beslutet att jag inte vill med, då har jag sagt nej då. Men det är ju det att beslutsångest kommer av att jag vill ändra, att jag inte vill det. Jag vet inte vad jag vill, men jag har tagit ett beslut.
Mm. Och det är skönt att bara ha fattat beslutet kanske, eller?
Ja, det kanske det är. Det är väl ofta så att när man tar ett... Man tänker en sak men känner något annat. Man tänker logiskt och så tänker man att så här ska jag göra det. Så här tänker jag ska göra, och då kanske man inte hinner med det. Och så har man... Man tänker att ja, så här ska vi göra för det är ordning och reda och... Men det är oftast kanske man inte känner att man orkar, eller man har helt andra känslor. Det är jättejobbigt. Man tänker en sak men känner något annat.
Mm. Karin, vad tänker du om beslutsångest? Är det något som du tänker på mycket eller som du bär med dig?
Inte alls som jag tänker på mycket, men givetvis har jag haft beslutsångest många gånger. Och möjligen mer beslutsångest än vissa har. När det gällde lägret gjorde jag bara så här, blunda och hoppa. 300 spänn till Per.
Yes!
Och så blev det så.
Så kan man också göra. Kicke, hur har du det med beslutsångest då?
Jo, det händer ibland att jag hoppar på någonting, så känner jag sen, whoops, det ska jag inte ha gjort. Men jag kirrar i det också efter ett tag. Alltså. Ja.
Har ni erfarenhet av, jag tänker så här, ja, precis du säger Karin då, att man bara blundar och hoppa. Och du tänker att ja, men jag känner en sak och jag tänker en annan.
Ja.
Har ni erfarenhet av de här grejerna, hur det har fallit ut? Alltså när man bara hoppat och blundat, eller när man väljer att inte göra då utifrån det här, när man inte får ihop det. Vad är era erfarenheter av resultaten?
Jag kan säga liksom, Kreativa Akademi, när Magnus Nylander var här och satt upp lappar, så tänkte jag, ska jag vara med eller ska jag inte vara med? Så tänkte jag, om jag inte är med då kanske jag ångrar mig resten av livet. Så jag hoppar ju på och jag har lärt mig jättemycket.
Mm.
Ja, det blir mer utåtriktat och så. Så att, så att det var nyttigt att vara med hos dem faktiskt.
Har du hoppat, Karin, och blundat förr?
Ja, det har jag. Mm. Och oftast har det blivit bra.
Mm.
Jag kan inte precis minnas några katastrofer.
Och du då, Mikael, har du befunnit i det läget så här, fast du har gjort det? Nej, jag vet inte om jag vill, men jag gör
det
ändå.
Jag tror så här att när man väl gör det, så tror jag att man vill det. Det är väl bara det att när man har beslutsångest, så då vet man inte vad man vill, utan då väntar man.
Mm.
Det är liksom att inte ta ett beslut är också ta ett beslut. Men man kan ju vända på perspektivet och fråga, hur blir det när man ångrar sig? Man kan ju ångra sig för någonting man har gjort.
Mm.
Och ångra sig för något man inte har gjort.
Det är ju beslutsångest, ja, i dess rena form då kanske.
Nej, men jag tänker så att man... Ja, att man har två alternativ. Ska jag antingen ska vi åka dit eller ska jag åka dit? Och då kanske man väger för- och nackdelar för att ta ett beslut. Att man tänker logiskt att ja, jag borde ta det här beslutet. Men i själva verket så går man efter känsla istället. Och jag hade en psykiatriker som sa till mig angående det här med beslutsångest då, att han sa så här att har man tagit ett beslut och man är på till exempel på ett möte som man har beslutat sig att gå på, så kan man ju tänka sig in hur det hade varit om jag hade tagit det andra, och tänker sig in att nu, tänk om jag valde det andra alternativet, och det är ju väldigt bra att jag är här nu då.
Mm.
Att det var bra att jag tog det här beslutet att jag är här, för att man kan inte se hur man kan inte föreställa sig riktigt. Jag tror inte det går att föreställa sig hur det hade varit i ett annat perspektiv. Jag tror hur hade det varit annorlunda. Man kanske har vissa förutfattade meningar om hur det blir, men det vet man ju inte hur det blir. Man vet ju inte det.
Nej, absolut. Så är det. Och jag tänker att man kanske, det är ganska få grejer i livet som man inte, det finns ju absolut saker som där det är kört. Alltså så här, nu har jag gjort det här och det går inte att ångra. Men väldigt många saker som såna här saker. Att ska jag göra det, ska jag inte göra det. Man kan ju alltid, jag menar, åker man på ett läger så kan man ju komma på att det var tråkigt, jag åker hem. Det är ganska få saker som kommer bli livsavgörande i ett alltså, vad gäller ånger. Förstår ni vad jag menar? Ni förstår vad jag menar.
Jag sitter och tänker på, det har hänt ett par gånger i mitt liv, och de gångerna har det nog handlat om att jag har försatts under väldigt stor press, vilket rätt så snart har gett väldigt hög ångest, och då har jag liksom bara valt att fly. Men det har jag ångrat efteråt. Det var ångest som drev fram att jag handlade på det sättet. Mm. Och efteråt har jag önskat att jag hade fattat ett annat beslut.
Mm. Det är ju svårt med press. Mm. Alltså man kan ju bli känna att man plötsligt är inträngd i ett hörn.
Ja.
Och då, ja, men då blir reaktionerna därefter också på något sätt. Så är det ju.
Jag känner igen mig lite grann i det, och jag tänker väl så här att man är, om man ska vara ödmjuk mot sig själv, så är man i en sån situation så har man ju alltid handlat efter utifrån vad jag kände och ville liksom, i det perspektivet. Det var ju egentligen det jag ville göra då, och det var ju därför jag gjorde det.
Men du kan landa i det efteråt och känna så här, men jag gjorde ju... Och vilket håll du än...
Alltså det var ju egentligen det man ville göra eftersom man gjorde det.
Mm.
Jag tror det är lättare att säga det ifall om det är saker man inte vill göra. Att det är ångest som gör att nu vill jag inte göra det här.
Mm.
Att jag tänker, nu ska jag göra så här. Jag ska gå ut på krogen ikväll och så. Nej, då känner man inte för det.
Mm.
Man ska ut på fest och så, nej, det känns inte bra. Och då gick jag inte ut, men ändå gick jag ut då.
Mm.
Och sen så visade det sig att de gångerna man var ute så var det inte så kul.
Mm.
Det var inte det.
Mm. Nej, nej, men så kan det vara. Att göra våld på sig själv är ju inte bra.
Nej.
Sen kan man ju alltid ha känslan att jag missar någonting. Tänk om jag missar någonting.
Kan bli stress.
Och stress. Nej, det blir ju aldrig bra, vad man än gör. Eller vad tror du, Kiki?
Ja, det var ju som jag skulle faktiskt åka till Lund igår. Då åkte jag via Staffanstorp. Och sen tänkte jag liksom att då går vi bussen direkt till Lund då. Men då gick jag tillbaka mot Sandby liksom. Så att kring det i krogen. Så tänkte jag, du kan ju lika gärna vänta på bussen som är i Dalby. Ja. Ja, det liksom var halvvägs tillbaka mot Dalby så att säga.
Mm.
Ja.
Bussarnas vägar är outgrubbiga.
Ja, det är Skånetrafikens vägar.
Okej, men hörni, du pratade om Pride då, något inslag och sådär. Men det är något annat också, va? Som vi ska sända idag ju. Eftersom...
Ja, det är Rogers strategiskola.
Precis.
Det satt långt inne.
Okej, men då kör vi det. Så... Ja. Du vill säga mer, Micke?
Nej, jag trodde jag skulle säga det, att det handlar om strategi och inte politik. För det var det Roger sa, att det var inte politik, utan det var mer, hur ska man säga, kan man prata om... han kanske inte vill säga statsvetenskap, men det är någon slags strategi på hur man ska föra politik då. Politik och politik som policy då. Mm. Vad har vi för policy i det här landet då?
Mm.
Över mer det politik handlar om. Vad har vi för lagar och hur hårda lagar ska vi ha och så vidare. Får man komma ihåg att det inte är samma sak med politik som med juridik heller. För jag tror att folk tror att man kanske, vissa brottslingar blir väldigt lätt straffade, men det är ju en vissa principer som det är i den juridiska domstolen då som måste följas. Man måste kunna bevisa att den misstänkte är skyldig, eller så kan de även enligt principen straffa honom då för att det inte finns tillräckliga bevis, utan för att de tror att det är, han är skyldig.
Precis, policy. Mm. Politik, policy, strategi, juridik, det är mycket.
Ja.
Och nästa vecka, Kiki, så är vi tillbaka igen med som vanligt, va, eller?
Ja, vi kommer att vara tillbaka som vanligt, och så kommer det kanske bli lite klipp ifrån kulturlägret. Ja, se fram emot det. Hej då!
Tack, hej!
Hej, hej!
Hej allihopa! Soran här från Prisma-gruppen. Jag är på Pride Park i Lund. Det är Lunda Pride. Och vi spelar in lite röster från Pride Park. Och nu har jag träffat en från organisationen Debra.
Ja, jag heter Martin Wallén och jag är aktiv i den kristna feministiska studentföreningen Debra. Vi står tillsammans här med kyrkorna i Lund på Pride-området i Lund, Pride Park.
Jättefint. Och vad är det bästa med Pride?
Det bästa med Pride tycker jag är all kärlek egentligen. Alla glada miner, alla gratis kramar och hejar upp till varandra. Jag tycker det är väldigt fint. Ja, fint att vi alla är här liksom, av en anledning, och det är att kärleken är större än allt.
Jättefint. Och tack. Och gratis kramar är bäst, så du får en gratis kram här.
Oh, tack.
Hej. Ja. Jag har en röd ängel framför mig, säger jag. Och jag undrar vem det är. Kan du intressera dig?
Hej. Miss Shameless heter jag.
Ja.
Ja. Och jag är här idag för tredje året faktiskt för Lunda, på Lunda Pride med fackförbundet Kommunal.
Ja. Mm. Och vad tycker du det bästa med Pride är?
Det bästa med Pride är ju att det visar på att alla är lika värda såklart. Och hur man än är och var man än kommer ifrån, så är vi människor innerst inne och är alla lika värda. Och det är därför vi är här idag, för vi brinner för budskapet. Och fackförbundet Kommunal står också bra bakom det.
Mm. Jättefint. När man säger så här, har en röd ängel framför mig, så kommer folk kräva bildbevis. Går du med på en selfie?
självklart. Varsågod.
Ja, här står en glad människa framför mig. Och vad heter du?
Jag heter Stina.
Och du representerar?
Svalorna Indien Bangladesh.
Ja, och vad tycker du är det bästa med Pride?
Jag tycker att när alla människor kommer samman för en gemensam sak, och att det är så stor uppslutning, och man verkar att det finns en glädje och hoppfullhet här. Så ja, det är väl det. Ja.
Tack ska du ha. Hallå. Här står en man i blommig skjorta framför mig, och jag undrar vem det är. Kan du intressera dig för Fontänhusets lyssnare?
Det är nog att jag kan bära de här regnbågshandskarna, ja, utan att det är en fashion disaster. Ja. Det är nog främst det.
Men vad heter du?
Lukas.
Lukas.
Ja.
Och vad tycker du är bästa med Pride?
Jag sa det precis, faktiskt.
Jaha, ja. Okay. Att du kan bära...
Ja, de här regnbågshandskarna.
De är jättefina.
Ja.
Och gör man ett sånt statement, så krävs det ett bildbevis. Går det bra att ta en bild på dig?
Ja då, såklart.
Kom här. Tack. Ja, jag står framför en lådcykel här som tillhör Lunds stadsbibliotek. Vem står framför låtstycken? Jo, det är...
Jag heter Elinor Pavlov. Jag jobbar som bibliotekarie på stadsbiblioteket här i Lund. Och vi är här som bibliotekarier idag, för vårt bibliotek, eller hela folkbiblioteken i Lund, är HBTQ-certifierade. Så att vi har ett ständigt extra fokus på HBTQ-frågor. Så för oss är det självklart att vara här idag, och vi kommer även vara med vår lådcykel i paraden.
Jättefint. Och vad tycker du är det bästa med Pride?
Det bästa med Pride är gemenskapen, att få vara del i det här sammanhanget och fira det som under väldigt lång tid och till viss del fortfarande idag inte är självklart, att alla får vara öppna med den de är. Och det känns bra att få vara med i det firandet.
Jag håller med. Tack så mycket.
Tack.
You want to tell people that their concern and their desire for clean air and clean water is elitist? Tell that to the kids in the South Bronx, which are suffering from the highest rates of childhood asthma.
21 GIs bound for a jungle clearing a mile from the Cambodian border.
Okay, would you roll in now?
I'm coming from Finland, and I came here to protest against the oil drilling in Arctic.
If we don't make a deal with Congress, the border is going to be closed. 100%.
Strategiskolan med Roger.
Lektion 4. Behöver man veta räckvidden för militära flygplan? F-35 är USAs senaste stridsflygplan. Det är också det framtida hangarfartygsbaserade jaktflygplanet. En F-35C har en realistisk aktionsradie på 800 km. Håll andan, du har hört det förut. Det betyder på ren pilotsvenska jaktpaj eller luftstrid. MQ-25 Stingray är ett hangarfartygsbaserat lufttankningsflygplan för närvarande under utveckling 2018. Beroende på hur många stridsflygplan man skickar upp och vilka lufttankningsflygplan som man använder och hur många lufttankningsflygplan som finns i luften kommer det möjliga tillvägagångssätten för att utföra uppdraget att variera. I det här exemplet räknar jag inte med att hänga på extra bränsletankar på stridsflygplanet. Det skulle minska antalet offensiva vapen och sensorer som man kunde hänga under till och på vingbalkarna. En Stingray kan endast lufttanka ett stridsflygplan åt gången under loppet av ungefär 2-4 minuter. 2 minuter minimum. 2 stridsflygplan behöver stödja varandra som en taktisk enhet och bägge planen måste följa med hela vägen mot målet. Lufttankningen måste initieras inom de första 580-700 km flygsträcka. Om man räknar på det rätt så kommer man till slutsatsen att räckvidden för en Carrier Airwing ökar med högst 3/4 om flygplanen lufttankas endast en gång per plan under ett och samma uppdrag. Om roten lufttankas 2 gånger under ett och samma uppdrag är räckvidden fortfarande begränsad av aktionsradien som flygplanet har. 800 km plus 800 km som blir 1600 km är maximal räckvidd. Om vi förutsätter att aktionsradien är 800 km och att man lufttankar en F-35C en gång per Stingray med en lufttankningsflygsträcka på cirka 100 km så måste F-35C-planen vända tillbaka efter en total flygsträcka från hangarfartyget på 1400 km. Det blir efter lufttankningen en sträcka mot mål på 600 km plus returresan på 1400 km är lika med 2000 km. F-35C har en maximal räckvidd på 2200 km. Det skulle ge en fyrgrupp F-35C som under ett uppdrag understöds av 4 Stingray approximativt 1+ minuter för landning per plan om bara ett flygplan ses ned och taxar in per gång. En 1/3 eller 1/4 av alla flygplan ombord på hangarfartyget kommer att vara på service vid varje givet tillfälle. Flera Stingrays kommer att uppta mycket utrymme på hangarfartyget på bekostnad av minst dubbelt så mycket utrymme som krävs för F-35C. Hangarfartygsgruppen skulle behöva justera sitt avstånd till målet efter minsta nyck av Stingray-mekanikerna, så dessa Stingrays måste hållas i toppskick så att hangarfartygsgruppen inte ständigt tvingas att manövrera till en ny position på ett ryckigt sätt. Förenta staterna har omkring 1 dussin hangarfartyg, men några av dessa måste vara på rotering i USA vid varje givet tillfälle. Kina har 2 hangarfartyg. US Navy behöver dock projicera makt i många delar av världen samtidigt. Det faktum att den amerikanska flottans hangarfartyg har ett nukleärt framdrivningssystem betyder inte att hangarfartygsgrupperna som sådana har längre räckvidd i verkligheten. Det finns många fartyg med olika uppgifter i en hangarfartygsgrupp. Ett enda stridsflygplan kan kanske flyga 4 uppdrag på en dag och i de 4 uppdragen kommer stridsflygplanet att förbruka bränsle motsvarande en tankbil och en släpvagn fulla bränsle. Det medför att upp till flera fartyg fulla av flygbränsle bara för flygplansflottan måste stäva med i hangarfartygsgruppen. Vissa fartyg skyddar hangarfartygen från lufthot. Vissa fartyg skyddar hangarfartygsgruppen från undervattenshot. Vissa fartyg tankar upp hangarfartygens stödfartyg med brännolja. Och vissa fartyg levererar mat och dryck till alla besättningsmedlemmar i alla fartyg. I verkligheten är hamnar i vänligt sinnade länder viktiga under ett långväga uppdrag. Stridsfartygs luftvärnsrobotar mot aerodynamiska mål har sällan mer än 120 km räckvidd. Och det är ett defensivt vapen och bör inte användas offensivt. Det vill säga det finns till för att skydda fartyget eller gruppen av fartyg först och främst. Nu vet du grunderna. Vill du forska i strategiska saker så gäller det att hitta så mycket användbar information som du kan. Information på internet kan vara korrekt, halvsann, tvivelaktig eller helt enkelt felaktig. Och jag kan verkligen inte lära dig hur du hittar exakt information för dig själv. Du måste ha en känsla för realiteter och vara resonabel för att kunna göra det. Och det kan inte läras ut. Åtminstone inte om det inte läras från en tidig ålder.